Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Sveriges hetaste AI-bolag Sana öppnar dammluckorna och släpper en gratis version av sin AI-assistent. Tusentals bolag väntas ta chansen nu när Sana blir som Slack gratis i början.
Mm, och vi ska även prata om det kändistäta Pophouse och vad de har på gång. Sen man på kort tid investerat flera miljarder kronor i rättigheterna till musik från artister som Cyndi Lauper, Kiss, Swedish House Mafia och Avicii. Och vi ska även kort gå igenom hur 2023 blev för ett annat stort svenskt musikbolag, nämligen Epidemic Sound.
Slutligen ska vi snacka lite om Voice märkliga hot om att bannlysa artisten bakom Fröken Snusk för att hon sjunger om att åka full på en Voice. PR-kupp eller inte, det beror på hur man menar.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Johannes Karlsson, är reporter på Digital och med mig har jag min kollega Jonas Leonhuvud.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ska vi riva av plåstret och börja med veckans dummaste nyhet då, Johannes? Fröken Snusks Voi-låt.
Mm. Det kändes som att du kanske gick igång lite på den här nyheten. Och som du sa i introt, vi var väl osäkra på om vi ens skulle skriva om det överhuvudtaget eftersom det kändes kanske lite som en PR-kupp, eller?
Ja, och lite av en PR-kupp var också skulle jag säga. Även om Voice vd förnekar att det skulle röra sig om något slags samarbete av något slag mellan Voi och artisten i fråga. Det är lite märkligt och lite intressant tycker faktiskt det jag.
Mm. Och om vi tar det från början då, för oss på redaktionen så börjar det här med att vår nyhetschef Ida uppmärksammade ett inlägg på LinkedIn där Voice vd och medgrundare som heter Fredrik Hjelm hotade med att stänga av kontot för epadunkartisten Fröken Snusk. Och det här handlar ju då om att hon i helgen som gick här gett ut en ny låt som då handlar om att framföra en voj efter att man druckit alkohol och låten heter Voj till min fuckboy.
Precis. Man åker genom natten till sin älskare i fyllan. Folk känner kanske igen sig i det. Nu är det epadunk och voj som gäller för den här generationen. Fredrik Hjelm reagerade genom att gå ut på LinkedIn då i det här inlägget som skrevs på engelska, märkligt nog. Och han beskrev då artisten som The Swedish Queen of epadunk. Så man kan ju ana lite att han är lite smickrad där, tycker jag, i hur han ändå lyfter upp den här artisten som en stor angelägenhet. Men sen då växlar han tonläge och går över till liksom en mer fördömande ton och skriver att på engelska då att vi på Voi djupt oroade över hennes marknadsföringens promotion, marknadsföring av rattfylla, vilket bryter mot våra användarvillkor och policyer. Och sen följer då en översättning av den här låten där han eller någon har tagit sig tiden att se till att översättningen också rimmar på engelska. I ride a voy when I'm tipsy feeling coy. Alltså coy rimmar på voy. Through the city to my boy, seeking pleasure don't you know. Liksom, och sen så skriver han också då vidare att vi överväger att förbjuda Fröken Snusks voy-konto. Vilket är svårt eftersom vi inte vet hennes namn. Vi skulle ompröva om hon går med på att delta i vår trafikskola och så lite länkar och lite marknadsföring av den då, skriver han i sitt inlägg.
Mm. Och du kanske såg en viss lucka i logiken här då från Fredrik Hjelm.
Ja, men jag studsade ju lite på det här att man inte skulle få sjunga om man var full på en voj. Det är ju lite vad han skriver, att man inte får promota rattfylla. Jag mejlade då bolaget, presschefen och vdn och hamnade sen i en ganska lång mejlväxling med presschefen. Där hon informerade mig om att man får inte liksom köra full på en Voi och skickade mig användarvillkoren om det. Påverkan av alkohol, droger, medicin eller någon annan substans som kan försämra förarens förmåga på ett säkert sätt använda ett fordon är förbjudet enligt Voice användarvillkor. Visst är det så, men är det förbjudet att sjunga om det?
Ja, det är väl en annan femma, va?
Det var ju liksom den frågan jag ville ha svar på. Och till slut så fick jag ett citat från henne då. Självklart kan vi inte stänga av en person för att de sjunger om åka full. Just den biten får du nog ta med en nypa salt, skriver hon till mig. Det handlar om att sända en signal om att körning under påverkan av alkohol är farligt och absolut förbjudet. Och vi är oroade över att Fröken Snusk sänder dessa signaler till sin väldigt unga publik.
Mm. Så kulturen är fortfarande fri då, vad skönt. Har du rätt ut. Men slutligen då så kan man väl säga att det var tomma direkta hot då från Voice VD Fredrik Hjelm, men kanske att han ville skicka ett budskap då till den här EPA-generationen möjligtvis.
Ja, precis. Don't drink and drive, kids. Även om det bara är 30 km i timmen.
Tror bara att det är 20 nu faktiskt.
Vi ska fortsätta på musikspåret. I förra veckan offentliggjordes det ju att Pophouse Entertainment, som ägs av EQT:s grundare Conny Jonsson och ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus, lagt vantarna på ännu en stor musikkatalog.
Ja, det är ju så att Pophouse sedan 2022 köpt upp rättigheterna till Swedish House Mafias, Aviciis och Cyndi Laupers kataloger, och nu adderar man ju då ännu en fjärde välkänd artist eller band till den här portföljen.
Mm. Vi har ju sett många sådana här affärer under de senaste åren. Sony Music betalade nästan 6 miljarder kronor för Bruce Springsteens låtkatalog 2021, och Universal betalade 2,5 miljarder kronor för Bob Dylans katalog. Men vad är det som driver utvecklingen, och hur tänker Pophouse kring just sina köp?
Mm. Ja, men om jag förstår det rätt så ses väl musikkataloger som rätt stabila tillgångar då för placerare. Det genererar ju liksom konstanta intäkter från spelningar i radio, den skivförsäljning som fortfarande finns, streaming såklart som ökar, och sen då att låtar används i, ja, men tv och reklam. Och nu när digitaliseringen liksom, ja, fortsätter, så finns det ju ännu fler nya intäktsströmmar man kan liksom undersöka. Till exempel, ja, musikaler, museum, avatarshower och så vidare.
Precis, och där har vi ju sett att Pophouse är duktiga. Så man kan säga att det finns en stabil, ganska förutsägbar intäktsström som gör att institutionella investerare vågar placera i det här. Och sen en möjlig uppsida då om de lyckas ta det hela steget längre med någon virtuell show eller någon film eller någonting. Berätta mer, vad säger Pophouse?
Nej, men deras vd Per Sundin då, som ju själv har en lång bakgrund inom skivbolagsindustrin, han sa att vi köper kataloger och sen kommer pengarna in varje kvartal från några av de största bolagen i världen. Amazon, Apple, Alphabets, YouTube och Spotify. Musiken har bara gått stadigt upp medan börsen går upp och ner, konstaterar den.
Mm. Precis, en trygg och säker investering, och lita på oss, vi kan göra ännu mer av det här. Conny Jonsson och Björn Ulvaeus, förmögna män båda två, så de är med och investerar. Men merparten kommer väl från externa investerare, i sig.
Ja, exakt. Alltså själva moderbolaget då, Pophouse Entertainment i Sverige, de har ju bara tagit in, eller bara, men de har tagit in 1 miljard kronor från sina två ägare då, Conny Jonsson och Björn Ulvaeus, sedan starten för 10 år sedan. Men jag grävde ju lite vidare då och hittade att man har satt upp en fondstruktur i Luxemburg just för de här musikkatalogsköpen. Och där har man ju tagit in 4,2 miljarder kronor då till en fond. Över 30 investerare som ju tyvärr inte då namnges. Men man är inte nöjda där. Målsättningen är då att ta in ungefär dubbelt så mycket som de här 4,2 då, innan man liksom stänger den här fonden helt och hållet. Och Per Sundin då, vdn, säger till oss att utöver de här 4 nuvarande katalogerna man har lagt vantarna på, så ska man köpa 68 ytterligare inom de närmsta 3 åren. Och han är tydlig med att det handlar ju inte om så svenska artister, utan det ska vara sådana som har ett globalt genomslag, och affärerna måste vara liksom större än 40 miljoner dollar, 400 miljoner kronor, annars är det liksom inte värt det. resonerar han.
Stora pengar. Jag kan ju tycka att de här köpen, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, där kan man ju se produkterna. Man kan se liksom hur man kan spinna vidare på en del av hennes grejer. Att det finns en röd tråd här med de här artisterna, att det är låtar som har satt sig i kulturen och även om de är gamla fortfarande känns relevanta och aktuella. Man kanske skämtar, refererar till dem. Men vad har man betalat då hittills för de här katalogerna? För de har ju varit hemlighetsfulla kring det här, men siffrorna har läckt ut på sina håll. Och du har ju grävt upp siffror också på egen hand, Johannes, eller hur?
Exakt, om vi går igenom dem i turordning. Den enda jag inte vet, som jag inte har sett, det är Cyndi Lauper, vad den kostade. Men det här senaste köpet då av Kiss katalog ska enligt då uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg ha kostat ungefär $300 miljoner, det vill säga en bit över 3 miljarder kronor. Och det bör ju vara en av de liksom dyraste affärerna med musikrättigheter globalt här under de senaste åren.
Och en av de liksom bästa hårdrocksbanden på att kommersialisera sin grej. Herregud vad det har funnits Kiss-merch genom åren till salu.
Exakt, ja. Jag antar att man har liksom betalat för det genomslaget också. Men sen gick jag ju tillbaka i papprena då som jag hittade i Luxemburg och kollade lite på de här två svenska så att säga, katalogköpen för 2 år sedan. Och då kunde jag se att man betalade ungefär $500 miljoner till vad ska man säga, DJ-kollektivet Swedish House Mafia för att ta över deras katalog. Och sen betalade man ungefär 1,2 miljarder kronor för att köpa 75% av Aviciis katalog. Resterande del behåller då hans efterlevande, det vill säga hans familj. Och de här affärerna för 2 år sedan kunde jag även läsa mig till att de skedde genom att Conny Jonsson då, som majoritetsägare, han öppnade upp sin privata plånbok och stod för finansieringen i de här 2 köpen. För att den här fonden då var liksom i uppstartsfasen och hade väl inte tagit in så mycket pengar än. Och nu har han då fått tillbaka pengarna för att ha bekostat köpet av Swedish House Mafia, men inte för köpet av Aviciis katalog ändå så att säga. Men han har rätt till viss ränta.
Vet vi någonting om vad man ska göra med de här rättigheterna? Ja, men jag kan tänka mig att live-evenemang kring Avicii och Swedish House Mafia kanske funkar att hitta på någonting kring. Lite som den här Voyager, alltså med ABBA, när tiden känns rätt. Eller? Vad vet du? Har du hört några rykten om det? Eller har de sagt något?
Jag har inte full koll exakt på hur man ska monetisera just på Avicii och Swedish House Mafia, men de skiljer sig åt lite i och med att det är hyfsat moderna artister bägge två, alltså kanske liksom lockar en annan typ av publik och sådär, så det är väl inte orimligt att det kanske är mer som du säger, att man kanske på något sätt drar ihop någon konsert eller av något slag eller någon liksom, jag vet inte,
en revival. Ja. Det kanske dröjer några år till innan vi är mogna för en revival av de artisterna. Det känns ganska nyligen som de var stora, men det börjar, åren går ju hela tiden. Nyligen skrev ju Affärsvärlden att Conny Jonsson har en förmögenhet på över 21 miljarder kronor. Så det är ju pengar det är med, som vi brukar säga. Varför tror vi att han gör det här? Är det för att tjäna pengar eller älskar han musiken? Han sa vilken favoritlåt han hade av Kiss, va?
Ja, jag tror inte han, Conny Jonsson, ger sig in i någonting utan att det finns så att säga, avkastning att hitta. Men sen så verkar han ju genuint tycka om musik också, är väl den bilden jag har fått. Men han har en favoritlåt, den viktigaste frågan. Vår kollega Monica ställde till de inblandade. Och det ska tydligen då vara God Gave Rock and Roll to You, som spelades in 1991. Och det här var inte en låt jag kände till personligen, men jag ska också vara ärlig med att Kiss inte liksom är mitt personliga favoritband direkt.
Nej, inte mitt heller. Jag kände inte heller igen låten när jag läste Monicas text, men sen när jag lyssnade på den så God gave rock and roll to you, gave rock. Ja, det kändes bekant. Det känns som en sån här dänga man har hört, singalongvänlig. Jag förstår att det kan vara en favoritlåt och också en låt som man kanske kan hitta nya intäktsströmmar från. Den sätter sig i huvudet. Men du, kontraktet då? Blir det en Kissfilm? Har de konkreta planer på att göra någonting nytt av musiken?
Ja, det vi vet idag är att Pophouse då både har en dokumentär och en spelfilm på gång om Kiss, och så ska man göra också en liknande sån här Avatar-show som han gjort med ABBA redan, och den ska premiera 2027. Så det är vad vi vet kring Kiss just nu. Och kring Cyndi Lauper då, som man köpte tidigare i år, där har man sagt att man planerar en tv-serie och en utställning. Så det är ju mycket på gång bevisligen.
Mm. Får se om vi kan gräva fram hur mycket man betalade för Cyndi Lauper då till slut.
Mm,
Girls just wanna get rich.
Exakt.
Jag ser rubrikerna framför mig.
Det ska jag försöka gräva fram någon gång.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På samma tema, Johannes, så verkar musikindustrin gå på högvarv på alla fronter just nu. Ett annat bolag som också ljudlägger världen, framförallt med så kallad bakgrundsmusik eller clipart för ljud, är Epidemic Sound, ett bolag som vi har skrivit om mycket. Och deras musik används ju flitigt för produktioner på till exempel YouTube, även i Spotifys spellistor, när man vill åt någonting som inte kostar lika mycket som de här toppartisterna. Och de har släppt en årsredovisning för 2023, eller hur, Johannes? Du har fått läsa.
Exakt, och jag kanske ska inleda med att även här finns det en koppling till Conny Jonsson faktiskt, eftersom EQT då, som han var med och grundade och är fortsatt storägare i, de är ju största ägare i Epidemic Sound med 33% av aktierna. Så ja, Conny Jonsson kanske är liksom Sveriges nya musikkung då, typ. Mm. Daniel Ek
får maka på sig lite grann.
Tronen. Ja. Uh-huh. Men hur som helst då, ja, jag har läst då det färska bokslutet här, och i fjol så ökade intäkterna då från 1,2 till nästan 1,5 miljard kronor. En tillväxt på 25%, och den var ungefär i linje med tidigare år. Och som du sa där då, affärsidén i grunden är ju att Epidemic Sound köper in liksom färdiga låtar och ljudeffekter från artister. Man betalar liksom upfront, och sen delar man hälften på framtida streamingintäkter. Ja, och Epidemic Sound då säljer ju såklart den vidare då genom en prenumerationstjänst till olika företag och YouTube-kreatörer och så vidare.
Generisk musik kan man kanske kalla det för, i de flesta fall.
Jag tror inte de själva hade hållit med om det såklart.
Nej, men det här är i många fall sånt som artisterna kanske inte syns så mycket med namn, utan det är lite slow jazz, tunes, grejer och sådär. Musik som ger en stämning till någonting annat, som bilder, som rörlig bild som man vill illustrera. Men 25% tillväxt, det är mycket, men vi är vana vid att se ännu starkare tillväxt för många av de här startupbolagen. Samtidigt, Epidemic Sound, de har miljardomsättning, de är stora.
Mm.
Är de nöjda med 25% eller var det lägre än väntat?
Ja, men jag försökte fiska lite efter det, för att de var inne på att 2023 var ett ganska tufft år liksom för alla företag såklart, givet den makroekonomi vi lever i. Men de menar väl att ja, det landade ungefär där de hade tänkt sig. Men samtidigt kanske inte tillväxten enbart är i fokus för Epidemic Sound längre, utan man vill ju precis som många andra liksom teknikbolag också fokusera på sina kostnader såklart och nå lönsamhet. Och 2022 då, för 2 år sedan, då lyckades man ju faktiskt göra en liten rörelsevinst, 2,8 miljoner kronor på EBITDA-nivå, och det var liksom för första gången då sen starten för 15 år sedan. Och i fjol då, de här nya siffrorna jag tagit del av, då förbättrades den till 59 miljoner kronor. I alla fall om man då justerar för en engångskostnad på 34 miljoner kronor som man var tvungen att betala ut när man lät 60 anställda lämna i fjol. Så man putsade ju lönsamheten en hel del, får man ju ändå säga.
Imponerande. Och faktiskt, jag hade inte riktigt koll på att de startade så tidigt som 2009. Det är ju bara året efter Spotify lanserar, 3 år efter Spotify startar som bolag. Men nu är alltså Epidemic Sound lönsamt på riktigt, och de verkar ju ha en gått en liksom en enklare väg mot lönsamhet om man jämför med just Spotify. Så fortfarande brottas med att stora delar av intäkterna går tillbaka till rättighetshavarna. Vad är din bild här? De har en betydligt bättre bruttomarginal, va, Epidemic?
Ja, exakt. Men om man börjar lite längre upp så kan man ju konstatera att rörelsemarginalen då i fjol är bara på 4% då, givet det här resultatet, eller den här vinsten på 57 miljoner kronor. Det är ju kanske inget att liksom skriva hem om och stoltsera med. Och man vill heller inte ge någon prognos för hur hög den kan bli då framöver när bolaget har mognat ännu mer. Men som du säger, en viktig datapunkt att kolla på då är ju bruttomarginalen, som helt enkelt då visar hur mycket, eller rättare sagt hur stor del av intäkterna som man behåller då efter att ha betalat ut liksom till artister, det vill säga när man köper in låtar. Och den då i Epidemic Sounds fall uppgår ju till 85%, vilket ju är väldigt, väldigt högt. Och Spotify då i jämförelse, de har en bruttomarginal på 26,7%.
Mm. Stor skillnad. Och vad händer då med betalningarna till artisterna? Betalar Epidemic ut betydligt mindre andelar till artisterna?
Ja, nej men så är det ju. Alltså, allt annat lika så betalar man ju ut mycket mindre av sina intäkter till kreatörerna helt enkelt. Så om Epidemic Sound framöver skulle dra ner på, det vill säga alla andra kostnader som ju är marknadsföring till exempel, försäljning, personal, då finns det ju en fin bruttomarginal att ta av. Men sen kan ju inte den konstant, för det brukar ju vara så att liksom kreatörerna då som säljer sina låtar till Epidemic Sound, de kanske i framtiden vill ha mer betalt av bolaget framöver. Det är säkert ingen omöjlighet, ju större och liksom mer uppmärksammat man blir som bolag, desto mer sådana önskemål brukar ju framföras liksom från opinionen. Det är väl min bild i alla fall.
Så är det ju. Epidemic Sound är ju ett väldigt moget bolag i tekniksektorn med en värdering på över 12 miljarder kronor från 2021. Aktörer som EQT, Blackstone, Creandum, AMF och Alecta är med på ägarlistan. Man borde väl snart, när marknaden tillåter, blicka mot en börsnotering rimligtvis. Inte minst med tanke på den typen av ägare man har.
Mm, exakt. Men grundaren då, som heter Oskar Höglund, som även är vd, han brukar liksom tiga lite kring de här planerna när jag frågar, när vi ses några gånger om året. Han konstaterade väl nu att det finns inga liksom konkreta börsplaner. Man har förtroende från ägarna att fortsätta på samma sätt då i den privata miljön. Men min gissning är väl att inom 2-3 år senast så lär väl ägarna vilja få lite avkastning på sitt investerade kapital, och om det då sker genom en börsnotering eller en försäljning av bolaget, det återstår väl att se. Skönt för Epidemic Sound är i alla fall att man i slutet av 2023 här för några månader sedan hade en nettokassa på 790 miljoner kronor, så att det står ju ganska tydligt då att man inte har något behov att ta in nytt kapital framöver. Det kan ju vara lite lurigt att sy ihop en sån finansieringsrunda i det här klimatet, eftersom man antagligen inte hade värderats på samma multipler idag då som för 3 år sedan. Det är ju många teknikbolag som har drabbats av det så att säga, och haft svårigheter att fylla kassan när det finns olika delade meningar om hur hög värderingen ska vara och sådär.
Mm. Det blir spännande att se om de går till börsen. Epidemic Sound, en av de största startupbolagen på vår horisont numera.
Jonas, du har ju inte bara skrivit trams, om man nu får kalla Fröken Snusk för det, med all respekt, i veckan. Utan idag här på onsdagen så publicerade du en lång artikel om att den svenska AI-pionjären Sana gör som Slack och släpper en gratis version av sin AI-assistent för företag. Och tusentals bolag spås ta chansen och ladda ner den här mjukvaran, eller hur?
Mm. Det här är lite news you can use, skulle jag säga. Jag kan tänka mig att många av våra lyssnare kommer att vilja testa det här AI-verktyget på jobbet och se om det kan göra någon nytta. Vad jag kan se så finns det många områden där det faktiskt kan innebära ett lyft. Till exempel att transkribera digitala möten, sammanfatta dem, göra dem sökbara etc. Mm. De flesta bolag har ju möten.
Så är det. Kanske för många möten. Ja, men innan vi gräver ner oss i den här nya gratisprodukten då, så för de som inte har full koll på Sana, kan du dra en liten kort sammanfattning av det här bolaget? Liksom?
Ja, men det bildades 2016 av Sveriges egen AI whizkid Joel Hellermark. Han var bara 19 år då. Det hette Sana Labs från början, och det var väl lite sån här testlabbmiljö de första åren. Man ville se vad man kunde göra. Det var svårt att förverkliga visionen med den tekniken som fanns då. Men Sanna har ju utvecklats snabbt genom åren. Man var exempelvis en av de första designpartnerserna till OpenAI, vars grundare Sam Altman ju blev världsberömd när bolaget lanserade chatbotten GPT-3 i slutet av 2022. Sanna har idag 100 medarbetare i Stockholm, London och New York, så att man har ju hunnit bli ganska stora, och värderingen ligger på 2,5 miljarder kronor. Den sattes för ett år sedan när amerikanska riskkapitalbolaget New Enterprise Associates var största investerare i en runda på 300 miljoner kronor. Och där är det värt att nämna då att vdn för det riskkapitalet, Scott Sandell, han var tidig investerare i Salesforce, Workday och Tableau. Så han har ju sådana typer av ambitioner, tror jag, för Sanna.
Mm. Tunga investerare. Även EQT har investerat här, så Conny Jonsson har ett finger med i spelet. Och en
God gave rock and roll to you.
Exakt. Mm. Men även en lång rad andra tunga finansprofiler här ifrån Sverige. Om ni vill se mer detaljer om ägarlistan kan ni ju läsa Jonas artikel. Men om vi övergår till lite mer produkthållet då. Vad är det egentligen Sanna har och levererar liksom?
Ja, nej, men man har intäkter och man har produkter. Den första produkten är en slags sökbar kunskapsplattform som lanserades 2020. AI-assistenten som heter Sanna AI Enterprise Assistant, och som delvis är integrerad då med de här populära chatbottarna. Den har varit tillgänglig sedan 2023 och lockat ett hundratal namnkunniga kunder som amerikanska PepsiCo, läkemedelsbolaget Merck, och i Sverige Klarna, Kry, Svea Solar exempelvis.
Okej, och jag läste ju din artikel där, och Joel Hellermark, han säger ju då AI-assistenten gör att du kan fånga och indexera hela ditt företags kunskap, du kan söka ut information, svara på frågor och lösa uppgifter. Det låter ju bra såklart. Fick du själv testa den här tekniken eller?
Ja, det framgår inte av artikeln, men jag fick ju testa en del av tekniken. Hela vår intervju blev transkriberad och sökbar för mig.
Okej, och tyckte du att det var användbart då eller?
Man har ganska kort tid på sig att skriva en artikel, så jag skulle vilja säga delvis. Jag kunde söka ut citat och hitta ämnen från det här materialet som AI-assistenten gav mig. Och det var ganska fint, men jag tappade lite tid på att klicka runt på länkar och features som inte gjorde någon nytta, som jag inte riktigt begrep. Så jag skulle säga att det går fort att komma igång lite grann, men det tar nog kanske några timmar att bekanta sig med även bara den här delen av verktyget som handlar om att transkribera och sammanfatta möten.
Mm, och nu lanserar man alltså en gratis version av den här. Det kanske låter lite dumt, eller varför gör man det?
Ja, precis. Jag frågade det. De har ju en väntlista med över 1000 bolag som vill betala för det här. Varför inte serva dem? Men jag tror att Sanna har vant sig vid att jobba ganska nära sina kunder, att ta in en kund, hjälpa dem förstå, hjälpa dem skräddarsy verktyget och kanske ta med sig de lärdomarna in i sin produktutveckling och avancera som bolag på det sättet. Men vid något tillfälle så måste man skala upp, och då behövs det nog en självbetjäning att onboarda, och då är det ganska bra att ha en gratis version. Och man har kommit till den punkten nu, tänker man, tror jag.
Mm. Och du skriver i texten att den här Scott Sandell då, som frontman för riskkapitalbolaget New Enterprise Associates, att det var han som drev på det här att de skulle släppa en gratis version, va?
Så beskriver Joel det. Han sa att de inte hade några sådana planer innan, men att Scott har stor erfarenhet av att bygga bolag genom att man har en gratis version och ett starkt säljteam, den kombinationen. Fördelen är då att man får kunder att testa mjukvaran. Mot att de får göra det gratis så lär de sig själva produkten på egen hand. Så slipper man hela den här onboarding-inskolningsprocessen som kan äta upp ganska mycket tid när folk är väldigt okunniga i början. Och sen så när de bestämmer sig för att de vill betala för till exempel en djupare integration eller att fler på företaget ska få använda det här. Vi gick faktiskt inte in på detaljerna av exakt vad gratisversionen innebär, men de kommer ju hitta sätt att locka folk att gå över från att konverta som det heter, från gratis till betal. Jag frågade Joel om det, han sa att ja, men ofta är det ju när mer än 5 personer på bolaget använder tjänsten så brukar man gå över till betalversion, men han gick inte in på detaljer, så att jag vet inte om de har satt ner foten exakt kring det, men tanken är ju att man ska locka in fler företag att testa det här och sen gå vidare med de som verkligen tycker att det är intressant.
Mm. Intressant. Hur stort tror du att det här kan bli då?
Jag tror att den här typen av AI-teknik kommer att genomsyra många bolag med tiden. Och sen har väl goda möjligheter att bli stora. När jag testade tekniken så var det vissa wow-ögonblick. Man kände att oj, det här har man lagt mycket tid på. Nu kan man få det gjort väldigt snabbt. Transkribera, sammanfatta. Men som sagt, det var också förknippat med lite frustration då. För mig så, jag skriver en artikel består av sammanfattningar men även citat som ska vara ganska nära det någon har sagt. Och när det bara är sammanfattningar så måste man ändå gå ner djupare in i råmaterialet, lyssna eller läsa transkriberingen. Så ibland kan sammanfattningar bara liksom komma i vägen, det blir ett steg som inte ger tillräckligt mycket. Jag tror att om jag använder det här lite mer så skulle jag nog kunna ha betydligt större nytta av det och jag skulle bara behöva lägga om mitt sätt att jobba lite grann på. Det är man väl kanske som människa lite ovillig att göra. Jag vet inte. Jag tänkte också att om man skulle använda en sån här teknik på di.se i vår sök så skulle man kanske till exempel kunna säga ge mig en sammanfattning av hur Dagens Industri har bevakat Epidemic Sound genom åren eller Conny Jonsson genom åren. God gave rock and roll! och så skulle man kunna få en sån fin sammanfattning med länkar som även skulle kunna ge större läsning hos oss. Så det skulle kunna vara en win-win om vi valde att göra ett omtag med vår sök som just nu är nyckelordsbaserad sök. Men AI är ju liksom mer som att man ber en assistent att läs alla artiklar som har skrivits om det här bolaget och ge mig en executive brief. Det kan AI göra snabbt. Liksom.
Mm.
Jag tror att den här tekniken är på väg att bli rätt stor inom företagsvärlden de kommande åren. Och Sanas mål är ju att bli en av de största AI-assistenterna på företagsmarknaden. De säger att de vill ha över 1 miljard användare. Så att det är där man lägger ribban. Och det är väl så man har lockat en del av de här otroligt namnkunniga investerarna.
Just det. Löftet då det är ju att man kan bli mer effektiv genom att använda den här tekniken helt enkelt. Eller vad är det för liksom
produktionsförbättring på 50% pratar de om och sådär. Det där liksom beror ju väldigt mycket på. Men visst, det är som att du har en assistent som hjälper dig i ditt jobb. Mm. Och funkar det så kan du göra mycket saker snabbare och bättre och planera grejer och få saker sammanfattade.
Men vad är de tydligaste exemplen då som du fick från Joel liksom på användningsområden?
Vi kanske bara ska kort säga lite grann hur det funkar. Och det är ju att det är ganska lätt att komma igång. Det ska vara liksom lika lätt som när man testar ChatGPT 4 första gången eller någonting. Och sen för att det ska liksom göra någon nytta, då måste man ju öppna upp då den här informationen som inte finns på nätet, som är liksom gömd i företaget. Och då ger man access till exempel Mailcordian, Slack, Salesforce, SharePoint, Google Workspace, alla de här mjukvaruapplikationerna som man har i sitt arbete, så att den kan gräva ner och hitta all den informationen och kategorisera den och så. Och sen så används den så att och det skyddas också från omvärlden och datan som företaget har används inte för att träna AI-tekniken utan den raderas då efterhand hela tiden. Så att man är liksom inte med och riskerar att företagets hemligheter ska liksom spridas in i systemet och över till andra bolag eller sådär. Så det är ju de stora fördelarna då. Om jag ger access till den mjukvara där jag har min data så använder jag liksom AI-systemet på ett sätt där bara den datan kommer till nytta för mig. Så att jag kan inte använda dina mejl för sånt som jag arbetar med så att säga. Men sen så kanske högre upp i bolaget så kan man få en annan typ av access till information. Så det är väldigt viktigt det där med access och sen så används det. Det är den stora skillnaden mellan AI-assistent för företag och lite mer generell AI-assistent då. Men vad kan man göra med det här? Ja, det är ju då Det är fyra hörnstenar. Semantisk sök är en. Och det är då att man istället för att söka på nyckelord så kan man ställa hela frågor och få liksom relevanta svar så som en människa skulle prata. Så finns det en chattfunktion och där kan man välja GPT-4, Llama, Cloud eller vilken man vill, den som man tycker är hetast för stunden. Och så finns det en note-taker som transkriberar och sammanfattar möten och gör dem sökbara, som vi nämnde. Och sen finns det specialanpassade funktioner, och det här är väl mer för betalande kunder då. Forskare till exempel vill att det ska vara väldigt strikta avgränsningar kring vilka källor som används av AI, medan kanske om sälj vill ta fram en ny kreativ pitch så kanske man vill att AI-verktyget ska ta en bredare blick och kanske använda nätet och Google och allt möjligt. Och exempel på vad man kan göra. Transkribera möten har vi pratat om. Skriva introduktionsmail till en kund eller svarsmail. Delvis automatisera liksom ditt mailutbyte. Mail, att AI förstår olika fraser och beskrivningar som du ofta använder när du pratar om vad målet med någonting är. Man kanske vill planera arbetsflödet kring ett projekt, en produktlansering eller ett företagsevenemang. Vad är det vi ska tänka på nu igen? Och då kanske den går in och kollar, vad gjorde ni förra året? Och hittar de dokumenten och säger att det här är en checklista på vad du ska göra. Hur vill du ta det här vidare? Och så finns det liksom en dialog mellan dig och AI-botten, liksom, eller AI-assistenten. Sen kanske om du jobbar på kundtjänst eller någonting så, och du får en rad frågor från en kund, så kan du söka svaren i liksom den databas som du själv har byggt genom att ge de här accesserna. Så att du kan snabbare svara på frågor från kunder eller även med mer avancerade produkter. Beskriva fördelar för just ditt företag så med frågor där man har gett ett liknande svar i något annat sammanhang tidigare. Och sen får du redigera lite grann. Men det mesta blir väldigt bra i löftet.
Okej. Ja, men det låter väl nyttigt. Och vi får väl se hur genomslaget då blir för Sanas nya gratisprodukt. Känns ju bara spontant och utifrån som att det här är ett område där det kan vara svårt att som liksom ett självständigt och ändå hyfsat litet bolag ligga i framkant, samtidigt som teknikjättar OpenAI, Microsoft och Google pumpar in miljarder kronor i det här. Men med rätt nisch då, som Sana kanske hittat, så finns det väl kanske potential att nå ett genomslag ändå. Det ska ju bli spännande att följa, tycker jag.
Man kanske blir uppköpta, vem vet.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till Veckovis Analyspodden, Makrorådet, Stormets Öga och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns även Mitt i bruset, senaste avsnittet med iSettle-grundaren och miljardären Jakob De Geer.
Får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller på Spotify. Vill du som företagare sponsra den här podden, då ska du mejla till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.